Hej, mitt namn är Sami Hanfar. Jag är vd på Rune och du lyssnar på Smarketingpodden.
Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden. En inspirationspodd av Smarket Agency med mig, Nido Lopez, som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom säljmarknaden. Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Med oss idag har vi en grym gäst som heter Sam Jahanfar. Han är vd och en av två grundare på företaget Rule. Det är en digital kommunikationsplattform med lösningar inom e-postmarknadsföring, automation och sms-kommunikation. Rule har ju utsetts till gasellföretag två gånger och har över 2000 kunder inom just kommunikation. Så att om det är något Sam kan dela insikter kring så är det just kommunikation via bland annat e-post och sms. Varmt välkommen!
Stort tack! Kul att vara här!
Kul att du ville vara med och dela insikter kring e-post som ändå är ett ämne som vi återkommer till ganska många gånger inom sälj och marknad.
Ja, men det är ju ett... E-mail kommer bli lite senare, men det är ju verkligen, det väger ju dö.
Ja.
Det finns alltid nya
som ja, vi kommer
en härlig trotjänare.
Exakt. Kan du inte berätta lite om Rule och er resa?
Jo, men absolut. Nej, men så att den långa, eller långa, men det blir så långt, men Rule började med att jag inte ville ha ett jobb, så enkelt var det. För att jag pluggade på KTH Handels och då blev man ganska fort in i någon av de här stora mediehusen. Och där jobbade man så jäkla mycket. Och då kände jag någonstans att ska man jobba så här mycket då måste jag smartare jobba för sig själv.
Mm.
Så det var ena delen i det hela. Och sen andra delen var just att så här, det har varit mycket det jag har pluggat så här, inom kommunikation just. Och just att någonstans, det är så härligt att så länge människan har funnits så har vi kommunicerat. Och våran bett att vi kommer göra det så länge som vi finns.
Ja.
Så det känns ju också som en nisch som är långvarig. Så det var kul. Och sen så tog vi egentligen därifrån. Så vi har jobbat på bit för bit och byggt bolaget. Och som sagt, faktiskt 2500 kunder som gammal intro där som
så
vi fick.
Pass, ja.
Så vi växer och så växer vi tillsammans med våra kunder.
Mm. Hur länge har ni funnits?
Vi grundades 2007.
2007. Mm.
Så det är några år på nacken.
Ja,
riktig old school i internetbranschen kan man säga.
Ja.
Så,
men, härligt.
Ja. Och sen tror jag mycket det vi gör är att hela tiden... jobba fokuserat liksom med mycket prata inte om kärnvärden, engagemanget, vilket värde skapar vi för marknaden och liksom hur kan vi hjälpa våra kunder att växa mer till exempel.
Mm.
Sådana saker. Och det är ständigt relevant och ständigt något att jobba på.
Ja, men verkligen. Och well done till att ha 2500 kunder, det är stort.
Ja, men det är lite alla rätt på.
Mm, verkligen.
Men det är jäkligt kul.
Ja, det förstår jag. Men nu, vi ska ju prata om e-postmarknadsföring lite mer specifikt idag. Och jag tänker om vi börjar med den här frågan. Du sa så här, e-post vägrar att dö. Men det är ju ändå ganska många som påstår av och till att e-post är dött. Vad säger du om det?
Ja, men det tror jag vi nog har hört sedan vi grundade bolagen.
Ja.
Och sen ska man inte bli naiv och säga att det aldrig kommer dö. Det tror jag inte kommer göra. Utan det handlar ju om, det är ju ett medie för kommunikation. Någon har någonting som man berättar för någon annan. Och i vissa lägen funkar e-post väldigt bra.
Mm.
Men jag minns liksom redan 2007 där jag stod någon på och sa ah, men mina barn använder inte mejl, där kommer dö. Och det var ju såhär 2007. De barnen är ju, har ju några på nacken idag och alla de använder ju mejl idag.
Ja,
liksom.
Gud ja.
Så att, någon gång kommer såklart det, tror jag. Men vi ser absolut inga tendenser till det. Utan snarare tvärtom, det vi har märkt på senare år är att ROI:n ökar när man använder rätt. Vi ser också att det är några andra externa faktorer som påverkar. Till exempel nu att man stänger ner möjligheten med third party cookie tracking. Då någonstans, det har varit några härliga år för marknadsförare när man kan ha outsourcat lite av sitt grundarbete till Facebook eller till Meta och Google
absolut.
Allihopa. Men nu stängs ju den dörren här 2024. Så nu är man liksom tillbaka att du måste göra jobbet själv. Och där någonstans är att du måste ha någon identifiera. Och e-post eller mobilnummer i det här fallet är ju väldigt bra för det.
Mm.
Så det har ju verkligen blivit en... Folk har ju fattat liksom. Och likadant när Twitter bytte om till X. Det blir en oro där liksom. Vad gör med alla mina followers här? Vad kommer hända? Det var första som hände var att folk slängde upp att så här, lämna dig mejladress så håller vi kontakten.
Mm.
Så att jag påstår att det ökar väldigt mycket.
Mm.
Jag tror inte heller att det, eller så här, du sa någon gång kommer det dö. Frågan är om det kommer göra det. Jag är inte helt säker. Kanske just kanalen e-post via en Outlook eller Gmail, men den sortens kommunikation i text, den kommer inte försvinna.
Nej, jag har svårt att se det också. Jag tror den kommer finnas ett tag till. Det går bättre i alla fall. Men sen ska man inte sitta och kaxa. Vi brukar säga ibland och skojar med att vi vill inte bli CD-skivan. Liksom. Utan än en gång, liksom, våra kunder har ett budskap. De ska nå ut med till sina kunder. Ja. Vi försöker hjälpa dem att nå kunderna i rätt kanal. I rätt tid. Liksom.
Mm. Så utifrån er statistik eller den datan du har så är det inte alls dött, utan tvärtom.
Yes! Och sen det som vi också ser mycket nu, det är just det här, nu kanske för att vi är ett europeiskt bolag, men det är också det här liksom ett GDPR-tänket, att om man har sin data nu som man samlar, man har den hos en europeisk leverantör, man inte spiller över till USA och sådana saker. Så det ser vi också jätteviktigt från vårt perspektiv. Liksom. Mm.
Så det handlar snarare om hur man använder e-post som kanal än att man inte ska använda det alls, utan man ska använda det och man ska tänka till hur man använder det, via vilka plattformar och så vidare.
100%, 100%.
Mm. Men jag tänker, vi tar och dyker in i e-postmarknadsföring lite djupare då, och så tänkte jag kolla, med tanke på att ni ändå har så pass många aktiva kunder, kan du ge exempel på företag som verkligen lyckas med sin e-postmarknadsföring? Vad gör de?
Det blir lite känsligt, jag kan inte nämna vilka företag det är som vi jobbar med. En klassisk grej att man kan bli kund hos oss är att våra värsta konkurrenter använder er. Vi ska också jobba med er. Så vi och det är samma sak där med GDPR, att våra kunder äger ju sin egen data, eller rättare sagt, de hanterar sin kunddata och den står de för. Liksom. Men det som jag tycker är, om man ska göra kundcase, man inte nämna företag, men där man har gjort det bra ganska ofta, det handlar ju om de kunder, alltså våra kunder, som lär känna sin kundbas. Mm. Som förstår, de har stenkoll på kundresan. Vad är som är relevant för vårt varumärke att kommunicera? Hur ser vi ut på marknaden? Liksom. De som gör det bra lyckas ofta väldigt bra.
Mm.
Och sättet du kan göra det på, det är framförallt då att du, om du samlar in väldigt mycket data, sätter en e-handel tar som exempel, då får ju du ganska ofta, fall om du kunde rogue, så får ju du in all transaktionsdata, så du vet ju precis vad kunden har handlat och vad de inte har handlat. Och använda den datan för att bygga bra kundresor, det ser vi alltid genererar högre konvertering än att bara skicka generiska mejl. Sen finns det mycket, vi jobbar också med mediehus, nästan alla Sveriges mediehus, och ser häftigt hur de liksom använder olika kanaler. Liksom, vilken data ska gå via mejl, vilken ska gå via sms och när passar app push till exempel. Så de bitarna tycker vi är, där ser vi de som lyckas bra. Liksom. Och dessutom då tycker jag att det ändå det handlar allt om också, så här, vilka som kavlar upp armarna och gör jobbet.
Mm.
De som sätter sig ner, analyserar målgruppen, bygger kundresorna, AB-testar. Det är världens enklaste grej, men varför gör inte alla det? Liksom? Men de som verkligen gör det, tar lärdom, lär sig något av datan, utvecklar, förfinar. Mm. Och så börjar man om igen. Liksom. Det är väl tre riktigt bra kundkriser som vi ser.
Mm, så att verkligen kommunicera med sin målgrupp, att förstå sin målgrupp, att vara datadriven och använda den data man har för att kunna skicka rätt sorts kommunikation, och sen slutligen kavla upp ärmarna och gör jobbet grundligt. Och jag tänker, de tre, det är superbra och konkreta exempel på varför man lyckas med sin e-postmarknadsföring, men jag skulle säga det är ju konkreta exempel på att lyckas med sin marknadsföring generellt, oavsett om det är e-post eller vilken kanal. Du måste ju göra jobbet med att förstå din målgrupp, kartlägga deras beteenden. Någonstans tänker jag att med tanke på alla automation och alla verktyg som vi har till vårt förfogande, så räknar ju kunderna med att vi är lite av stalker, så att vi ändå använder den datan vi har.
Ja, visst är det så. Och där tycker jag också, det viktiga där som jag tycker att du trycker på, det är också att använda data. För mycket som många som pratar om så här, men data är ner guldet, du ska ha din customer data platform, du ska ha liksom datan överallt. Ja. Liksom. Men jag tror att det framförallt handlar om det som du säger, att så här, jobba med den data du har.
Mm.
Och se till att den liksom skapar något form av värde. Jag kan ju också tycka så här, visst, varenda undersökning, liksom, att alla förväntar sig att varumärken är mer personliga med mig, de pratar med mig. Liksom. Det är väldigt lätt att säga. Jag kan tycka att många varumärken, både små men framförallt också stora, har ett stort jobb här, tycker jag. Mm. Att faktiskt liksom walk the walk, inte talk the talk, utan faktiskt sätta sig ner och göra enkla segment.
Exakt. Och jag tänker att använda datan, som jag var inne på, Jag tycker att man också ska ha två saker med sig. Använda datan såklart för vår egen skull, för att vi ska kommunicera rätt sak i rätt tid till rätt person och så vidare. Men också för kundens skull. Att man har det här genuina, jag vill hjälpa kunden vidare. Jag använder den datan jag har för att hjälpa kunden vidare i sin köpresa. Inte föreslå någonting de precis har köpt, utan föreslå saker som kan addera värde till det de redan har köpt. Så att det handlar inte bara om att hjälpa mig själv som bolag i att lyckas med min e-postmarknadsföring, utan också att hjälpa min kund vidare i den köpresan jag ser att de gör.
Ja, men verkligen. Och jag tror så här, just det du säger där, det här jag tycker någonstans kommer, det är inte så svårt att göra egentligen, men däremot tycker jag är väldigt få som gör det.
Mm.
Du har ju kundkorgen, du vet ju vad folk har lagt i den. Liksom. Mm. Du har ju till och med koll om du har någon form av identifiering på sajt när man liksom, först gång kommer in på sajt när man lagt något i en varukorg. Då vet du ju direkt det. Liksom. Mm. Varför inte då använda den datan i en välkomstserie till liksom, välkomna till din butik eller vad
det
nu
är. Exakt. Och det är ju samma sak inom B2B tycker jag. Där har vi ju också massa data med vad kunderna gör, eller även potentiella kunder gör på våra sajter. Använd den datan till att hjälpa dem vidare i den. Har de varit med på ett webbinar, precis som du säger, skicka in dem i en välkomstserie som handlar om det ämnet som de har visat intresse för, istället för att bara pusha det ni vill sälja för stunden, utan titta på vad är det de har visat intresse för, ge dem mer av det.
Och kombinationen kan jag tycka också man glömmer ibland. Det är så här, man vet ju att den här kunden är intresserad av det här, men så kan det, så det, och det är en sån här grej de brukar säga till dem, men jag vet att de är intresserade av det här liksom, men nu måste vi sälja det här för säljavdelningen på sig ska pusha det. Men absolut, men det kan du fortfarande sälja, men då vet du ju hur du ska prata med den här målgruppen, för de är inte alls intresserade av det här. Så det är bara dumt att du säger köp det här nu igen. Då kanske vi prata om så här, det här kanske inte är intressant för dig, men du kanske känner någon, eller vad som helst, men liksom, sätt dig liksom i mottagarens sko och fundera på varför ska jag vara relevant för den utifrån den data du har.
Ja, verkligen. Men vi är nog lite inne på det, men jag tänker, kan vi prata lite om fallgropar som du ser? Vad ska man se upp med när det gäller just e-post?
Jo, men jag tror 100% det som vi pratat om där, skicka allt till alla, det är väl kanske inte någon som gör, eller kanske några gör 2024.
Det tror jag.
Tyvärr är väl så. Och där tycker jag också så här, det blir ju en fallgrop, det är ju liksom att e-postkanalen har så otroligt högt ROI. Och liksom så här, kan prata ibland med folk, man bara, du vet vad, så här, vi vet att vår e-postkanal är riktigt dålig. Men här är en lista på 99 problem, och inte någonstans här står liksom ROI:n på e-posten. Jag kan köpa det, men å andra sidan så lämnar det ju också pengar på bordet. Genom att tjuna upp den med ganska enkla medel så kan du få en ganska vass. Och så här, ja, men vi har bara e-postadressen, vi kan inte göra en person, och bara, ja men än en gång, okej, men när de är inne på din sajt, vilken sida signar de upp sig? Signar de upp sig för bilhjul eller cykelhjälmar? Bara där har du någonting att jobba på. Liksom.
Exakt.
Så att jobba med den datan du har och försök att göra så person som möjligt utan att krångla till det. Det är väl det som fortfarande är. Sen nummer två som jag kan tycka, det är det här frekvensen är viktig liksom. Folk bara, ha, du jobbar med e-postmarknadsföring, det vill säga spam. Nej, nej, men det kan ju lätt bli det.
Absolut.
Det är ju ofta det vi pratar om, att så här, det är ingen som blir arg för att man får information, utan det handlar mycket mer om frekvensen, hur ofta man får det. Vi har ju tajmingen, det är dåligt liksom. Så att jobba mycket mer med att få ner frekvensen tror jag är viktigt att försöka vara. Och öka, om du får ner frekvensen och ökar relevansen, då kommer de mycket bättre konvertering, det kommer mycket glada kunder, få mindre unsubscribes. Och tillbaka till det här med ROI:n på e-post, för det är också en grej man kan tänka, tanka experiment, det är det här med att ja, men vi har så hög ROI, så det är lugnt liksom. Man bara, okej, men då vet du att du har en hög ROI. Då kan du också börja kolla och räkna på vad kostar en avregistrering.
Exakt.
Så att om du skickar så här många, du har liksom 1000 personer avregistrerade, ja, men du har en siffra på dem, du vet att du tjänar 2000 spänn på 1000 personer, ja, men då är det rätt mycket pengar som du bara kastar bort där liksom. Så att, och vi tänker mycket kring frekvensen, att man, jag brukar dra en anekdoter också som är så här, men du har din kundbas, du har tre grejer du vill prata om. Inte liksom, om du ska göra telefon, då lyfter du inte telefonluren, säger liksom, vet du vad, nu händer den här grejen, klick, och så här, ringer igen, bara, du också, välkommen som kund till oss, vad kul att det är, klick, och så har man, oh, by the way, här veckans erbjudanden. Men så funkar nästan i princip alla MO-plattformar då. Du bygger de här slingorna, men när man har kanske mer än 3-4-5 slingor, så är det svårt att se på helheten vad exakt det vi skickar till vår kund. Och där försöker vi hjälpa till att liksom mer tänka ur ett form av perspektiv, att tänk bort slingorna, tänk bort liksom att du har ett meddelande i ett mejl, utan tänk mer så här, hur det naturliga språket, så här, men någon fyller år, vad vill vi säga då? Men då vill vi säga, ja men snart fyller en år liksom. Mm. Eller snart fyller du år, glöm inte att beställa så att du har fina kläder på din födelsedagsfest till exempel. Mm. Grattis på födelsedagen, bra mejl och så vidare, men att man bygger dem. Och sen kan man lämna upp kanske till sin marketing automation plattform att så här, plocka ihop där. Mm. Ja men nu ska det här mejlet gå till Neil här. Ja men vad fan, de här fyra grejerna passar. Lägger man det i ett mejl och skickar ut det.
Mm.
Och på så sätt så kan man ju liksom få komma runt det här med spammigheten så att säga.
Mm. Så fallgroparna som du har varit inne på för att summera det, det är att spamma inte utan skicka inte allt till alla, utan försök att använda och tillbaka till använda den datan du har för att göra det så personligt som möjligt. Men det du är inne på är att en fallgrop är att man har för hög frekvens i sina utskicka, och att tipset där är sänk frekvensen, öka relevansen istället.
Mm.
Så det här med att det måste vara ett budskap i varje mejl, det behöver inte vara så, menar du?
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Och det är en liten annat inspelare som jag sett när vi börjat jobba mycket med det här med våra kunder, det är också det här att då kan man helt plötsligt hitta jäkligt häftiga segment. För det kan vara så här, en supernischad nyhet vi har här, den är bara relevant för 0,5% av vår kundbas.
Ja.
Så vi drar inte den i vårt nyhetsbrev, för då blir det än en gång irrelevant och bara spännande.
Mm.
Men kan man då baka in den i ett utskick som att den bara visas för den 0,5%, och i den målgruppen har en 80% konverteringsgrad, då blir det helt plötsligt ganska intressant.
Mm. Så du får det tror jag du har helt rätt i. Vi har ju till exempel själva på Smarket Agency ett vanligt nyhetsbrev. Men vi har också ett nyhetsbrev kring HubSpot och nyheter inom HubSpot. Och där är det ju, alla våra kunder har ju inte den plattformen. Så det är ju inte alls relevant för alla. Men för de som har den plattformen är ju det superrelevant. Och ja, det är en mindre skara av vår databas som vi skickar den här till. Men öppningsfrekvensen och användandet av det mejlet är jättemycket högre.
Precis, och där är ju relevansen nyckeln. Ja. Det blir otroligt mycket mer. Och där någonstans så ser man ju sen konverteringen i det liksom. Jag till utan att kolla siffrorna så tippar jag på att den är högre i det.
Ja, ja, gud ja, verkligen. Men vad skulle du säga, ni har ju så mycket kunder i ryggen, du har jobbat med e-post så länge. Vad vill kunderna ha när det gäller e-post och kanske också sms? Finns det något facit?
Ja, men det beror på om du tänker kunderna som på köparsidan liksom. Alltså våra kunder som använder för sin kundkommunikation.
Jag tänker, det kanske är både och då. Ja. De som slutkunderna, alltså de som använder e-post vill ju på något sätt connecta med sina kunder. Och de vill ju få någon form av konvertering och ROI som du är inne på.
Precis.
Vad vill mottagaren av e-post ha?
Ja, men jag tror att om man jobbar jäkligt bra med det så kan man ju se att det är en jäkla lyx med nyhetsbrev.
Mm.
För det blir ju liksom att jag som konsument, jag har ett intresse i något område, och så sitter liksom ett bolag som är experter på det här området, och de i sin tur samlar ihop massa nyheter. Men ta som en gång ett HubSpot-nyhetsbrev liksom.
Mm.
Jag sitter på mitt bolag och jobbar HubSpot liksom, men det är en bra plattform för det är det jag får lön för att göra.
Mm.
Och sen så sitter ni där och scoutar hela internet, samlar ihop de här fantastiska nyheterna, framförallt sålla bort massa nyheter som är helt bara brus. Och sen så bara startar jag min dator, öppnar min mail och så bara wow, här har någon samlat ihop.
Exakt.
Det är en kurerad bit av internet som bara jag får till mig liksom.
Mm.
Som jag bara kan läsa. Det är ju fantastiskt.
Mm. Och det tänker du, det är någonting som slutkunden faktiskt vill ha. En kurerad del, det tycker jag var ett väldigt bra uttryck. En samling av det som är relevant för mig.
Ja.
Mm. Nej, det tror jag är helt rätt också. Visa på användningsområden. Hur kan du använda det här? Så oavsett om du säljer till B2B eller B2C så har ju du din produkt eller din tjänst har ju ett use case.
Mm.
Visa det i mejlet så att jag som mottagare förstår vad ska jag med den här hur kan det här underlätta min vardag, den här informationen.
Nej men precis, och jag upplever också om man tar B2B så är det ju väldigt, alltså det ser vi i våra nyhetsbrev då liksom. Det är ju att vi får alltid högst reaktioner på saker som är mer hands on.
Ja.
Så här satte den här kunden upp AB-test och liksom de här utfallet fick de.
Mm.
Så här funkar retargeting via Meta och våra segment.
Exakt.
Liksom.
Mm.
Sådana saker ger ganska mycket för B2B-sidan liksom.
Mm.
Men sen än en gång tror jag också så här för B2C-sidan. Det är ju exakt samma sak där. Liksom. Du är intresserad av någonting, någon konsumentprodukt, vad det kan vara. Liksom, få massa liksom, tips och tricks hur den är bra och vad man kan använda den till. Det är ju klart att jag kommer bli mer intresserad av att köpa den. Liksom, att frågetecknen blir mindre och mindre ju mer liksom use cases jag får presenterat. Liksom. Mm. Och det, så det, jag tycker att där är det ju än en gång liksom att vara... försöker prata mer om innebörd, fördelar och sådana saker. Liksom.
Mm. Ja, men det var superbra. Jag tänker, jag summerar facitet då. Eller, det finns ju såklart inte, men det du tar upp tycker jag är superrelevanta grejer att ha med er, ni som använder Repos mycket. Ett, liksom, summera internet, om man nu ska säga. Summera det som går att ta till sig i ett nyhetsbrev till din användare, så att de tydligt ser att shit, här har någon gjort jobbet, hjälpt mig att samla massa information som är värdefull för mig. Det är det ena. Det andra som funkar väldigt bra var då konkreta, handfasta tips och råd.
Ja, men det skulle jag säga är ganska bra liksom. Och sen nummer tre, att skicka över tredje, det är också det här att hela tiden analysera och testa.
Ja.
Du och jag kan ju ha en sjukt bra idé som vi bara, det här är det bästa vi någonsin kommer på. Så drar man ut den och så får man mäta av och se vad händer. Sen kanske det visar sig att den behöver optimeras och göras om. Liksom.
Nej, exakt.
Men att hela tiden...
Ibland kan det nog vara helt oväntade saker som går väldigt mycket bättre. Och om man inte testar det så märker man inte. Så vi blandade in väldigt tydligt, blandade in humor i ett av våra nyhetsbrev. Vi är väldigt kunskapsgenerösa, kunskapsfokuserade. Och det var vi ju även i det här nyhetsbrevet, men det var verkligen med humor i det. Och det var ett Halloween-nyhetsbrev. Det, vi har aldrig haft så bra öppningsfrekvens, klickfrekvens, konvertering. Alltså det var jättestor skillnad. Fortfarande kunskap, men vi blandade in lite annorlunda inslag. Liksom.
Ja, men exakt. Och det där är ju helt rätt. Liksom. Och sen någonstans, en annan jättehärlig grej med e-postkanalen. Ibland så här, kan du ringa till oss och bara, nej, vårt utskick har gått ut och det är fel länk. Och de liksom nästan grinar. Då kan man... Jag tror att jag har sagt det någon gång, eller någon har sagt det. Bara, vänta, har någon dött? Och så sa han, nej, ingen har dött såklart. För fan vad skönt. Så ingen har dött, och det är ju bra. Alltså, det är ganska så här, vad är det värsta som kan hända? Ja. Man får skicka ett mejl, oops, det blev fel.
Exakt.
Och vi gjorde ju något sånt för ett tag sedan också, så fick vi extremt på konvertering. Och det var ju typ, jag minns en av våra prenumeranter och svarade bara, det här har ni gjort med flit, eller hur? Så att det blev liksom till och med så pass bra grej att det blev så här, nästan bättre snackis som det. Så att man ska nog inte vara så jäkla rädd alltså. Nej. Det är mest bara köra.
Testa, kör och testa.
Ja.
Men skulle du säga att det finns tider och dagar? Det här får vi jättemycket frågor kring. Finns det tider eller dagar som är bättre att skicka mejl på?
Ja, det är väl en sån standard, eller det är en väldigt vanlig fråga. Och någonstans där, alltså, det enkla svaret är nej, det finns inte det.
Nej.
Utan det är helt från bransch till bransch. Det kan vara från kontinent till kontinent, så allting spelar in. Det finns några få pekpinnar som man någonstans liksom mer statistiskt har kunnat säkerställa. Det är väl liksom att oftast får du som bäst konvertering på ditt nyhetsbrev när du har mycket trafik på din sajt.
Okay.
Så där ser man liksom att det korrelerar. Att har vi generellt sett, när man är in the mood och tänker på min sajt eller mitt varumärke, då är man också mottaglig för nyhetsbrevet. Och det är ju rätt lätt att se på i
analytics,
din analytics. Liksom, så,
absolut.
Så den kan man ju försöka tajma in då. Mm. Det är väldigt bra. Och sen den andra, det är mer så ett mänskligt beteende. Att är du pigg, så är det lätt att ta emot stora, tunga, informationsintensiva nyhetsbrev. Är du lite trött, ja, men då kanske det ska vara mer emotionellt, där det är typ en fin bild och en knapp.
That's it,
liksom. Så det ska man ju jobba med. Och så såklart, garv jag, och det är ju att testa.
Ja,
det är ju det enklaste. Det är ju bara att sjuka ut det på massa olika tider.
Ja.
Och där kan man också se så här, när om misstag så blir det något försenat. Man säger, men vårt nyhetsbrev går alltid på förmiddagar. Och så blir det fel på någon bild, man byter den. Så blir det eftermiddagen istället. Och då helt plötsligt fick en högre konvertering. Liksom.
Men det tror jag att du har helt rätt i. Testa er fram. För det handlar ju om när din målgrupp är mottaglig för informationen. Och det kan du ju inte gissa dig till. Du kan ju, som du säger, få indikationer av trafiken på sajten. Ja. Det var ett jättebra tips. Men annars måste du testa dig fram.
Ja, det är ju bara att tänka så här. Man tänker så här, men en småbarnsförälder kanske är supermottaglig 6 på morgonen. Medan en 23-årig utvecklare som dricker Jolt Cola kanske är mer mottaglig 3 på natten. Liksom. Om man nu ska generalisera. Ja, men något av det har ni, förstår jag menar i alla fall. Ja. Liksom.
Nej, men det tror jag är samma, för vi får också frågan om till exempel LinkedIn. När ska man posta inlägg på LinkedIn? Det är lite samma typ av fråga som när ska man skicka e-post, och det finns ju inget rätt eller svar där heller, utan det allt handlar ju om när är din målgrupp mottaglig, så lär känna din målgrupp igen och testa dig fram.
Ja, och det är liksom, det här är ju magin här, eftersom det är alltid digitalt. Mm. Vi behöver inte gissa heller.
Nej,
vi har ju facit, den kommer ju några timmar senare, det vet jag exakt.
Ja, exakt.
Så det är bara att testa och analysera hur svårt det kan vara.
Ja, men bra tips där med att försöka att tajma in det utifrån när din sajt har mest trafik.
Ja.
Så är det väl också, och också lite så här, tidig, alltså mastig information tidigare på dagen. För då är man oftast piggare i huvudet. Lite enklare, mer lättsmält information funkar senare också.
Ja.
Nej, vad bra tips. Men hur skulle du säga, jag vet ju att väldigt många har ju nyhetsbrev, och man ser oftast nyhetsbreven som ett lite mer varumärkesbyggande del av sin marknadsföring. Men sen vill man kanske skicka enskilda punktinsatser både inom B2B och B2C för mer konvertering.
Mm.
Hur ska man tänka där med varumärke och konverteringstänk?
Jag tänker i alla fall, när jag tänker högt här nu, så är det ju att någonstans så har du ju två typer av, det är mer de här kampanjutskicken, liksom. Exakt. Nu är påsk, då vill vi sälja påskkampanjen liksom. Och den kan man väl pusha ut hårdare och liksom med så här punktinsatsen liksom.
Mm.
Men i det här så har du ju alltid massa med vad man kan kalla mattor, eller de här olika automationflödena liksom. Och de är ju, tar liksom att någon trillar in på din sajt. Det är klart att du inte kanske konverterar första du gör, utan då kanske det är ganska smart att så här bygga en onboarding-sling som är mycket, mycket mer varumärkesbyggande.
Mm.
Det här är vi, det här är vår agentur, vi jobbar på det här sättet, det här är kärnvärden som vi brinner för, och så här ser vi till att skapa nytta och hit och dit liksom. Och kanske bjuda på massa information och sådana saker, för att sen kanske en månad senare kanske man får konverteringen liksom. Så man kanske har sin onboarding-slinga som ligger en månad, säger vi då.
Mm.
Och sen än en gång så här, tillbaka till business to consumer där liksom, att då handlar det så här, du ska ju få någon som bara random trillar in på din hemsida, ska vilja ge ifrån sig kortuppgifter och köpa någonting liksom. Det kanske man inte heller gör om man inte har någon bra relation till varumärket, eller inte har någon relation till varumärket. Så där är det ju rätt smidigt, tycker jag, att börja bygga den liksom.
Mm.
Och kanske då inte, som jag tycker att man också ser 2024 allt för mycket, kom in på en sajt, puff, en pop-up, sign up för ett nyhetsbrev för 10% rabatt. Vad väntar vi henne här? Liksom? Det är ingenting. Det är bara,
och då gör
snurr.
Man det förmodligen bara för rabatten, inte för att, och det kan man ju säga, nej. Så det du menar är, har egentligen båda delarna fyller sin plats, men kanske att man ska fokusera på det varumärkesbyggande slingan först, innan man kan panga på med konverteringstänket.
Ja, alltså det skulle jag väl säga rent generellt liksom. Mm. Sen finns det självklart alltså massa olika, men där någonstans, det finns ju någonting där, och sen hur man kan få det lite kanske då samspel också, så att det inte heller blir det här liksom, du kommer in där så köper du liksom någonting idag, och så är du jättenöjd med ditt första köp, och det var så jäkla bra onboardingslinga, så det var ingen rabatt alls, utan du betalade fullpris och frakt och hela tjofadritten, liksom jättenöjd. Och sen dagen efter kommer det med, nu drar vi igång påskrean. Vad fan hände där liksom?
Den är ju inte...
Nej, men det är såna, och det händer ju hela tiden liksom. Så den behöver man ju verkligen jobba med att ha liksom lite koll på de bitarna liksom.
Ja, men jag tror att det är helt rätt att man behöver bygga varumärket. Så jag tror att en always on slinga för varumärket, det tror jag alla bolag ska ha. Om man inte redan har ett så etablerat varumärke så att det inte behövs, men det är få varumärken. Även, även de starkaste varumärken som har det, de har ju ett fortsatt varumärkestänk hela tiden också. Så att,
kanske därför de har blivit starkare eller är starkare.
Ja, exakt. Nej, men... Så jag tänker att det måste du ha i botten. Lite som ett annonseringstänk. Om du inte har en always on matta i grunden, så kommer du ha svårare att konvertera på dina konverteringsannonser också. Det är lite samma med e-post, skulle jag säga. Att om du inte har byggt den här relationen med kunden, så kanske det inte är lika lätt för mig att trycka på köp eller boka möte eller vad det nu
är. Men precis, exakt det så. Och sen kan man använda ännu mer sånt. Det behöver inte bara vara för varumärkesbyggande, men än en gång uppföljning liksom.
Exakt.
Om det nu är liksom något form av liksom mötesbokning, eller det att man har varit inne på och köpt något på sajt, vad det nu kan vara. Liksom, så följa upp de bitarna också liksom, för att ibland blir det liksom, man tänker en tidsaxel, så bygger man upp massor liksom för att få till den här konverteringen, få till den, och sen är det liksom stendött efteråt. Liksom. Att jobba i det fönstret är ju rätt vettigt också.
Verkligen.
Allt ifrån liksom att be om en referens, kanske fråga om det finns någon annan som skulle behöva hjälp med tjänster, till att liksom recensera mina produkter, eller liksom skötselråd, whatever. Det finns så otroligt mycket att göra i uppföljningssteget.
I den befintliga kundbasen, ja. Exakt. Verkligen, det håller jag helt med om. Jag tänker om vi ska ta och summera dina tips och tankar kring just e-post. Skulle du kunna ge mig och lyssnarna då dina tre diamanter, eller alltså dina tre bästa tips för att lyckas med e-post?
Ja, och det här är så här, vi har jobbat rätt länge sedan 2007. Jag tror vi liksom började med att vi kom på, eller kom på gjorde vi inte, men kom på att så här, det måste bli mer personliga. Det kan inte bara skicka nyhetsbrev, för det gjorde väldigt många 2000-tal. Liksom. Ja. Så då vi började så här, men vi samlar mycket data, så kan man använda den för att bli mer relevant. Rätt enkelt, man skapar ett filter, har handlat, ja, de har handlat. Liksom. Mm. Men sen 2000-tal så tror jag fortfarande det är samma diamant eller rekommendation som alltid, ja, men som har gällt sedan dess. Så det är liksom så här, kör, gör något, skapa en slinga.
Mm.
Gör inte, eller ja, det kan jag också, men det här liksom, jag är allergisk mot när det kommer kunder till oss som har så här är hela vår kundresa från liksom dag 0 till dag 250 000. Och man ska liksom då börja mappa upp den här ofantliga resan liksom. Och så landar det ändå i att liksom så här, det sitter med något möte, bara, men vadå, om man gör det här, om boardingflödet, vad händer då? Och så blir det helt tyst i rummet och så bara fallerar liksom resten som en dominobricka där liksom, att börja göra någonting, utforska det, kolla hur det går, analysera och sen ge nästa grej. Men börja bara, och liksom så här, en början som jag tycker oftast är rätt risig också, det är så här, vi börjar med att göra en system, en plattformsupphandling, och liksom så här, vi ska byta byrå, vi ska byta plattform, och de grejer, tror jag att det är det som hjälper. Och jag ser sällan det som det som hjälper. Vare sig man byter till oss eller för sig. Men det viktiga är att göra någonting. Mm. Se till att du får igång det. Det måste ju vara liksom alla dagar. Det är så mycket viktigare än allt annat ihop. Och nästa grej där tycker jag, en annan diamant som jag tycker man ska ta med sig när man gör det här också. Det som jag tycker man kan se, framförallt på stora bolag så tycker jag fortfarande man ser det. Och även på mindre, det är liksom där hur man... Ja, det här är vårt social media team. De sitter här och kanske då varumärkesbyggen och jobbar mycket på det. Och häftiga kampanjer med influencers grejer. Ja, det här är vårt e-postteam som sitter och gör lite kampanjer här borta. Liksom, hur ofta är det silos emellan där? Liksom?
Mm.
Hur ofta liksom, man inte kan jobba liksom, då, mer brett? Liksom, att använda, ja, men ta som en rule. Då har vi en superhäftig funktion som är liksom, att skicka ut ett nyhetsbrev. Och så här, det här är de som reagerar väldigt bra på det. Ja, men vad fan, det är helt konstigt, för 9 fall av 10 så ligger den där. Och man kanske gör någon häftig analys på det i plattformen.
Mm.
Men då att man inte, som i Rullo, med en knapptryckning så skickar du in den till dina audiences. På Google, Meta, TikTok, vad det är liksom.
Mm.
Och kan börja direkt använda dem där för att hitta lookalikes liksom.
Mm.
Det är liksom, det är verkligen ett, att sätta upp det från ax till limpa, det tar kanske 3 minuter.
Mm.
Och ändå så få som gör. Och det är liksom så här, men vänta nu, vill du hitta mera av dina bästa kunder? Ja, säger ju alla då liksom.
Ja,
ja, men gör det liksom.
Så att jobba mer tvärfunktionellt inne i organisationen.
Ja, och liksom, och det är liksom, jag ser ju där i både små och stora organisationer liksom, att så här, det finns någonting där som man kan få mycket nytta om man jobbar tillsammans mycket närmare.
Mm.
Och det kan man alltid göra lite bättre.
Mm.
Så det tycker jag är en jättebra diamant. Och sen tycker jag den tredje, den kanske hänger ihop lite, men det är ju så att så här, någon form av liksom att gör enkla saker bra.
Mm.
Och nyttja nu liksom, använd nu datan. Och en gång jag var inne på det, det handlar inte om att samla massa data, det handlar om att aktivera datan. Se till att du jobbar i en plattformsystem där du kan aktivera, kan göra de här grejerna. Så att du verkligen kan, då får du ju ut maximalt värde. Punkt. Mm. Liksom. Och det kommer vara det varumärket som är mest relevant. Jag menar, vi kan ju kolla i vår kundbas. Vi har ju liksom global brands, vi har enmansföretag, vi har allt däremellan. Och liksom, det som sticker ut, det är det varumärket som jobbar mest passionerat och utnyttjar allt de har i plattformen. Liksom.
Mm. Ja, jättebra tips. Jag summerar dem som första diamanten, gör något, liksom bara kom igång och gör det. Nummer 2, använd alla i ditt team, jobba tvärfunktionellt så att man inte skapar massa silon i sig, bara e-post är en egen isolerad ö, utan dela med er av den. Och sen slutligen då, använd datan och gör något passionerat, gör någonting enkelt väldigt bra, men använd datan till det.
Ja.
Ja. Grymt.
Ja, jag
riktigt
tycker det.
Bra tips och härligt att snacka e-post. Och jag tror precis som du säger, det finns hur mycket som helst man skulle kunna göra. Och heroin är ganska direkt i e-post.
Det är jäkligt härligt att kunna se det alltid när liksom, oj, nu är en till som öppnat. Eller nu är två till som öppnat, nu är tre. Det är häftigt. Ja. Jag tycker det är, jag går igång på det.
Tack så jättemycket Sam för att du var med oss i podden idag och delade dina tankar kring e-post.
Ja, men tack själv. Superkul att vara här och hoppas vi fick med er någonting.
Verkligen, jag tror att vi fick till massa. Vi kommer ju länka till Rule och till dig Sam på poddavsnittet här. Så att connecta med Sam på LinkedIn om ni vill ha mer tips kring e-post.
Ja.
Men jag tänker innan jag släpper dig för idag så ska du få tre avslutande snabba frågor som inte har med e-post att göra. Är du med?
Jag är med.
Mm, okej. Läsa en bok eller lyssna på en podd?
Lyssna på en podd.
Mm. Läser du böcker? Nej.
Det här ska man ju säga ja eftersom jag är en kultur. Men det, jag har inte den rum. Men däremot att ha en podd i hörlurarna när man inte springer. Eller liksom, då tycker jag att det funkar väldigt bra.
Nej, liksom. Jag är precis likadant där. Okej, e-post eller sms?
Ja, men då tycker jag ändå att jag säger sms.
Aha.
Och det är därför att jag upplever att många är lite rädda för sms. Åh nej, men då kommer vi rakt in i sån här den personliga sfären. Det här är obehagligt liksom. Men samma sak där. Är det relevans så är sms-en, om man pratar högre i e-post, så liksom sätt den ner, för här kommer sms-en. Ja. Den konverterar galet. Och man behöver inte vara så jäkla rädd där heller.
Nej.
Det är inte så att liksom någon kommer slänga sin mobiltelefon i backen och skrika, vad fan är det här?
Nej, exakt.
Dra ut lite sms här och se vad som händer och framförallt ha en mät den trafiken också.
Mm.
Det
kul.
Det blir häftigt.
Ja, vad roligt. Okej, den sista snabba frågan då. Ligga på playan eller åka skidor i fjällen?
Varför ska man välja det?
Nej,
jag fattar
inte.
Alltså, det är ju både och. Vi bor i Sverige, vi har sommar och vinter.
Ja,
så det
är bra.
Ja, det är som nu. Jag åker ner till... Jag åker till Fårö imorgon, så det blir lite playan, hoppas jag. Kommer i alla fall bada. Och sen så packar vi om och åker till Åre sen i nästa vecka.
Ja, du ser. Så det går visst
drömmen. Det går att kombinera. Det är drömmen att vara i Sverige, tycker jag.
Jag älskar också båda delarna. Tack igen, Sam, för att du var med oss idag.
Ja, men superkul att vara med. Tack så jättemycket.
Och till dig som var med och lyssnade på dagens avsnitt, stort tack. Hör av dig till oss på hey@smarketagency.se om du har tankar kring gäster eller ämnen. Och följ oss gärna där poddar finns och ge oss ett par stjärnor så hittar fler till podden. Vi hörs snart igen. Hej då!